Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podden igen. Det är på plats i Tampa Bay. Det är avsnitt nummer 68. Det är Jaromir Jagr-avsnittet.
Ja, och det är väldigt speciellt, för andra gången i historien så är det live. Ja. Vi sitter i en hotellrumssoffa i Tampa. En bister Jonathan Ekeliv och en stressad Per Bjurman. Jag är på väg och ska åka härifrån. Jag ska åka till Chicago så fort jag slipper ur ditt grepp här.
Ja, precis. Jag fångar upp det här nu precis innan. Du ska ju till Chicago och kanske, tyvärr för min del, det kan ju ta slut redan imorgon. Ja, lite fiasko här känns det som att jag kommer hit och så blir det Ekeliv-effekten, så blir det torsk och så blir det Kutcherov skadad och Bishop släpper in soft goals.
Ja. Ja, du tog ju en liten chansning när du bestämde dig för att åka hit. Ja. På enorma strapatser.
Ja.
över Atlanten. Jättelång flygning.
Ja.
Och du kommer hit och ja, de gör sin klart sämsta match i finalen. I game 5.
Ja, jag måste ju säga något. Det är ju sjukt. Alltså jag skrev det till och med till dig. När de gjorde 1-1 målet, alltså det trycket i arenan som blev, då blev jag bara så här. Då var jag så uppe i varv så jag skrev, det här är värt flygbiljetten gånger 3.
Ja,
ja. Ja, men det var ju sjukt coolt. Det var ju mäktigt att uppleva den här OS-invigningen till intro de hade live.
Ja.
Som börjar liksom en halvtimme innan pucken släpps. Det är ju rena rama liksom pyroteknik-showen i princip. Nej, men det är ju de där Ice Projects och allt vad det är. Jag tycker det var coolt att vara på plats. Och framförallt att det liksom är Go Bolts-logos överallt i stan. Man kliver in på liksom på typ så här, på recepten när man beställt på restaurangen, så står det Go Bolts också. Det är överallt. Och liksom. Jag är ju van vid att det är ungefär 11 svenskar hemma där jag är på Tampa Bay. Totalt sett av 9 miljoner. Men här är det ju överallt.
Ja.
Det är det bästa.
Jo, du sa ju det igår och man ser det ju på det också att efter att det är 2 slutspelsmånader och gått omkring i ett Stockholm där ingen förstår någonting av den här passionen för ett hockeylag i Florida, så är det plötsligt mitt i hjärtat av Tampa Bay Lightning religionen.
Ja.
Och det förstår jag, en riktigt stor omtumlande upplevelse.
Ja. Det enda som är synd är att precis som hemma så är första frågan man får här är så här, vad i helvete? Varför hejar du på Tampa Bay Lightning?
Ja. Jo, det är ingen som förstår.
Nej,
du har aldrig riktigt gett någon bra förklaring.
Nej, jättedålig förklaring. Jag orkar inte ens gå in på det. För det är, jag lyckas vira bort mig varje gång jag ska förklara det. Men det är hjärtat som hör hemma där.
Ja, men som sagt, tyvärr då så fick vi inte se någon bra match. Och risken är att du har åkt till Tampa för att se bara den här matchen. Och sen så får du gå här och dra fram till på torsdag.
Ja, exakt.
Utan att det händer någonting.
Ja, jag har ju bokat flygbiljetten till torsdag. För jag var ju säker på att det, eller, jag vill ju inte ta risken att missa en Game 7.
Mm.
Så att, vi får se hur jag ska lösa det här. Om jag får gå runt här och spatsera i downtown. Där det, som inte är jättelivat, det kan man inte säga.
Nej, men då får du ju hitta på. Du känner ju folk här som kan ta ut dig på stränder och annat.
Klimatet är det inget fel på i alla fall.
Nej.
Det kan man inte säga. Ja.
Men ja, som sagt, du fick se Game 5 och jag hävdade då att Tampa gjorde åtminstone bitvis sin klart sämsta final. Jag skrev innan att skillnaden mot den tidigare serien är att Tampa har lärt sig att de inte har råd med några plattmatcher som de hade mot Detroit och Rangers framförallt. Och just när jag skrev det så kom den då förstås.
Jag håller med lite grann där.
Alltså inte hela matchen, men första perioden framförallt.
Ja.
Då var de ju bedrövliga och låg under med 11-2 i skott efter 7 minuter.
Ja, exakt.
Det var ju samtidigt så att Chicago gjorde sin bästa finalperiod då, utan tvekan.
Ja, precis. Ja, det är som du sa precis innan vi började spela in, att de är lite, alltså Chicago känns lite som Tysklands fotbollslandslag. Liksom.
Ja.
Den koncentrationen, den fokus de har när det verkligen gäller. Liksom.
Ja.
Och de är ju lite tjuriga, lite sådär jobbiga att ha att göra med. Liksom. Ja. Nästan. Men de liksom fattar ju när det är de ska lägga ton. Ja, när de ska koncentrera sig, när det verkligen är klatsch.
Och de blir bara bättre och bättre ju längre in de tränger i de här serierna och ju mer som står på spel. Det är tyvärr bara så. Nu har ju Tampa också varit där tidigare. De har ju kommit igen från de här
svackorna.
Ja, svackorna och bistra underlägen. Även mot Detroit låg de under 3-2 efter 5 matcher.
Precis.
Skulle åka till Detroit och sen komma tillbaka och spela en Game 7. Det är ju bara det att Detroit är inte samma sak som Chicago.
Nej, tyvärr. Jag försöker ändå se hoppet där. Att det var ju precis som mot Detroit. Då var det tungt, för då hade vi åkt på stort förlust också i Game 5. Ja. Men det är klart, det är en helt annan sak i den här Chicago-serien. Så är det bara.
Men ja, om vi börjar med att koncentrera oss på den här Game 5. Vad var det som gick fel? Jag tycker att de börjar väldigt svagt, tycker jag.
Ja.
Envisa sig med att hävda då. De såg ju lite förvirrad ut nästan.
Ja, precis. Och Chicago precis tvärtom då. Men sen så det här målet som kommer till slut.
Mm.
Som ju naturligtvis är extremt olyckligt att Bishop, ja, det är en kommunikationsmiss, men framförallt är det ju Bishops fel.
Verkligen. Det är alltså en situation där det pucken är Victor Hedman jagar mot en puck.
Han är först.
Ja, han är ju först. Det känns som han har kontroll över situationen. Ja. Sharp kommer bakom. Då åker Bishop av mycket oklara skäl ut alldeles för långt.
Ja.
Och de hör inte varandra och ser inte varandra och krockar.
Nej, det är helt obegripligt för Bishop. Han ser ju att Hedman, han måste ju läsa situationen.
Ja.
Jag förstår inte.
Ja, och så får Sharp pucken och kan otroligt retfullt enkelt och lägga den i tom kasse medan Bishop ligger ute som en... Jag vet inte vad. Det såg ju bedrövligt ut. Pajaskonst.
Ja, det var pajaskonst. Och luften gick verkligen ur arenan då för några minuter. Alltså, det blev helt tyst förutom alla Hawks-fans som ställdes upp naturligtvis. Men det var ju de två av de absolut största stjärnorna också.
Ja.
De som fick sånt enormt jubel på introt när deras namn kom upp. Liksom, när Bishop äntligen skulle... Han skulle ju stå. Det var ju sån känsla i arenan när man såg... När de filmade in i katakomberna när de skulle ut på isen för värmningen. Så väntade ju alla på. Ska Bishop leda vägen ut eller kommer Vasilevski göra det? Och så är det Bishop och så blir det världens liksom tokjubeln liksom.
Ja.
Och sen så gör han en sån här pajasgrej mot just Hedman också. Det var de två stora, de härförarna i laget, de som måste göra det i den här finalscenen. Ja. Det är de som packar till det lite grann, men det var ju framförallt Bishop. Så.
Ja.
Och så Sharp gör målet också, som inte gjort mål på en månad. De missar varenda läge, men till slut när han får öppet mål i har 5 sekunder på sig, då kunde han sätta något.
Ja, men det var väl för väl att han lyckades i det läget i alla fall.
Ja, men jag vill ändå säga så här att i andra perioden så tyckte jag att Tampa
förde
spelet ganska kraftigt alltså.
Absolut, det gjorde de. Men samtidigt det var ju, de hade en enorm energi och låg på som fan. Men de skapade ändå inte så särskilt mycket livsfarliga chanser.
Nej.
För att Hjalmarsson och kompani spelar så. Hjalmarsson gjorde en av karriärens matcher igår.
Ja, det måste jag verkligen säga. Alltså Hjalmarsson, alltså hur många skott han täckte i den matchen egentligen. Hur många smarta lösningar han hade i trängda lägen nere i defensiv zon. Det var som han sa till dig också, att han älskar att spela defensiv zon.
Ja.
Det är mycket roligare än att spela offensiv
zon. Ja, liksom. Han sa det, han skrattade och sa det själv. Det är kanske inte alla som delar den åsikten, men jag älskar att spela i egen zon när det är så här. Vi har ledningen med ett mål och de jagar. Det finns inget jag tycker är roligare. Och även Joel Quenneville jublade ju efteråt och sa att Niklas Hjalmarsson är en av ligans bästa defensiva backar. Det är svårt att säga emot.
Nej, det kan man nog inte säga emot faktiskt. Jag vill säga också att i tredje perioden, naturligtvis, då är det ju, alltså, Chicago är rakt igenom den här finalscenen. Så är det ju inte, det är inte Kane och Taves nödvändigtvis, Sharp, Hossa, hela det gänget som har gjort målen. Och inte de viktiga målen alla gånger heller. Visst, Game 4 klev ju Taves fram och gjorde ett viktigt mål. Och Kane har någon assist och Hossa har ju till och med 4 assist och spelar bra. Han har varit väldigt bra Hossa, men då, en stor skillnad kanske i den här serien är ju att Chicagos bottom six verkligen har klivit fram.
Ja.
Nu är det ju Vermette som gör sitt tredje matchvinnande mål i slutspelet och andra i finalscenen.
Ja, men det är lite så att de här två första superkedjorna i Chicago, de har ju blivit lite neutraliserade. För även Chicago, eller även Tampa spelar ju extremt bra defensivt emellanåt.
Ja. Och det är en tydlig matchups där också.
Brad Richards sa efter någon match att vi hör så mycket om Tampas offensiv, men de är lätt det bästa checking-lag vi har stött på.
Ja, det var lite överraskande att höra. Kanske inte egentligen om man tittar på isen, men med tanke på hur liksom tongångarna har gått liksom tidigare i slutspelet.
Alltså,
så här att, men det är visst. Det är två lag som har sån otrolig fart i båda riktningarna liksom, så att då blir det ju en bra checking framåt också. Även om man koncentrerar sig på offensiven.
Men om vi ska fortsätta koncentrera oss på just Game 5, vi ska återkomma till, så var jag också förbryllad över coachningen på slutet. När det står 2-1 och de jagar kvittering Tampa. Då coachar ju inte Cooper nästan alls. Han coachar som Bengt-Åke Gustafsson i Turin. Nej, i Vancouver 2010. Just det. Samuel Paulsson var inne. Alltså, och efteråt sa han är inte intresserad av att shorten his bench, som man säger, det vill säga toppalag och köra hårdare på vissa. Nej, då tar de slut. Så. Vad är det för bullshit? Det är några få matcher kvar på hela säsongen och
allt Chicago,
coachen han coachar mot gör inget annat än spela stenhårt på vissa killar, och de har fan inte tagit slut.
Nej, och grejen är så här att jag satt ju faktiskt, det här är ju, tror jag, en nyhet för dig, men jag blev ju nedkuppad att sitta precis bakom Chicago-båset, alltså första raden.
Varför är det?
Ja, det är jättekonstigt. Det var, jag satt där med några amerikanska...
Först att du 12 rader upp, eller hur?
Precis, först att jag 12 rader upp. Sen blev det, den där bänkraden längst ner, den blev helt tom. Och då sa mina kollegor, liksom vänner där bredvid, bara, nu måste du passa på att sitta precis bakom. Det var ju fel bås, det var ju Chicago-båset, men det var ändå rätt coolt. Så jag satt ju där, jag såg ju halvdåligt, men det stod ju mot tråden i alla fall.
Hör man då vad de säger?
Ja, jag hörde lite svagt vad de sa. Framförallt så satt jag ju precis bakom backarna. Jag satt precis... Den jag hade närmast mig, det var ju backcoachen Mike Kitchen.
Ja.
Och det var ju intressant att se liksom när, för Keith var ju inne hela tiden de sista 10 minuterna i princip. Och han såg nödvändigtvis inte sliten ut, men så fort det blev ett avbrott så sneglade han mot båset.
Mm.
Och Mike Kitchen bara, han sa, ja, nu har det ju podd, så nu såg jag inte vad jag gjorde. Men han gjorde liksom så här, bara, nej, det finns, han bara, stopp, du ska vara kvar. Och ja, och Kimmo Timonen, han visste ju, jag kommer inte spela. Det kan bli skador på Odoja och Seabrook, men jag kommer ändå inte få spela. Så han var ju liksom båsöppnare. Han tog ju den rollen direkt. Liksom. Det var inga konstigheter. Och ja. De rullade runt på Hjalmarsson, Seabrook, Odoja och Keith.
Ja.
Och Keith spelade konstant. Och han fick ju dubbla med, ibland med Seabrook, ibland med Hjalmarsson, ibland med... Liksom,
så. Ja, man fick inte Cooper säga att det fungerar bra då? När han själv har ett superbackpar i Hedman, Strålman. Och exakt. Även Garrison och Coburn.
Ja,
är bra. Ja. Men de har tredje backpar som inte skulle spela i division 2 ens. Nej, nu överdriver jag. Men Suster och den eländige Carl.
Ja, Matt Carl som jag har klagat på. De tjänar mest av alla backar i laget, det är ju skämt.
Ja, igår fick jag lov att ställa mig vid din sida och hålla med om att de inte är någon vidare. Alltså.
Nej.
Spelar ju, det är så mycket felpassningar som man blir... Alltså. Ja.
Det rätta ordet, turnover machines.
Ja.
I alla fall i sådana här viktiga matcher, då är de inte, då har de inte den standarden. Men jag tror också så att...
Är inte det vårt framtida hårdrockband? När vi ska göra lite hårdrock med Victor, då heter vi turnover machines.
Det är ju skitbra. då har vi lite hårdare musikstil här plötsligt, tror jag.
Victor, hör det? Vi vill ha några hårdrocklåtar nu med turnover machines.
Ja. Ja, men alltså, ja, jag tror också så här med backar att de det är uppenbart att de klarar av att spela mycket mer.
Ja.
Och sen så tror jag att så här,
men han kan ju även köra med, han kan ju toppa forwards lite grann och han måste inte ha in i Brenmore och company när det är 2 minuter kvar. Nej,
precis, med näst sista bytet i matchen så är det en liksom Cedric Paquette och JT Brown som är in och kör. Det är ju tungt. Sen är det klart det rörde till dem lite för dem att Kutcherov blir skadad.
Ja, det är klart.
Triplet-kedjan splittar.
Ja, det såg ju inte alls bra ut. Alltså det var ju nästan lika dråplig situation som med Bishop när Crawford har pucken.
Ja, just det, exakt.
Och drar den rakt i gapet på Kutcherov som står fri i slottet.
Ja.
Och han brakar, men då brakar in i först i Bishop och sen rakt in i stolpen. Och så vitt jag kan bedöma så gick ju nyckelbenet av. Säsongen över.
Precis, det var exakt. Det såg ju väldigt illa ut. Han hade ju superont. Och man såg på reprisen, såg det ut exakt att träffa mot nyckelbenen. Det var exakt den typen av skada.
Ja.
Och då vet vi.
Jag tror ni har sett det sista av Kush.
Ja, för den här säsongen garanterat. Ja. Och de hade rätt. De fick testa alla möjliga line combinations där längre fram i matchen. Stamkos var nere i en sväng med trillingarna och Drouin fick spela ganska mycket där.
Ja.
Det var tur i alla fall att de dressade 12 forwards och körde 6 backar bara i den här matchen. De behöver ju uppenbarligen inte 7 backar. De ska ju bara köra på 4 ändå.
Precis.
Det är ju helt onödigt.
Ja.
Så att,
Ja, men Stamkos får inte stämma.
Nej, verkligen inte alltså.
Han är ju bortplockad av Chicago's Big Four.
Ja, och ska jag vara ärlig så runt omkring mig på läktaren här satt på rad 12. Mm. I alla fall. Då jämrar sig folk, Tampa fans, fellow Tampa fans kan jag säga. Runt om mig och det var inte så glada toner kring Stamkos faktiskt.
Nej.
Och jag har diskuterat det här med många på klubbar och grejer här runt om i dagarna, vad man ska göra med Stamkos, för det skriver man nytt kontrakt med honom så är det ju 10-11 miljoner.
Ja.
Och han är ju en marquee player för det här franchisen. Han har varit här längst. Och han trots att han fick spela med, han spelade som alla forwards i hela laget den här säsongen under grundserien. Det var liksom enorm rotation kring honom. Så gjorde han ju över 40 mål.
Ja. Liksom.
Men i grundserien här, och eller tvärtom i slutspelet, han hade bra serier mot Rangers och mot Montreal, men nu i finalserien, han är poänglös. Eller han är en assist
han. Han är poänglös i dubbel mening, skulle jag säga.
Ja. Sen försvararna, som jag kan stämma in i lite grann i alla fall, det är ju att han är ju bra ledare till, på så vis att han ändå försöker leda på exempel på andra sätt genom att tacklas mycket och jobba hem hårt och liksom svara på rätt sätt i media och sådär och försöka liksom ändå föregå med gott exempel, men det är ändå i målprotokollet det betyder som mest. Och där lyser han ju fullständigt med sin frånvaro. Han skapar inte en speciellt bra chanser. Det var ju för sig nära Game 4 när Seabrooks klubba kom emellan från att det skulle bli förlängning.
Ja.
Men överlag så är Stamkos en icke-faktor i den här finalserien.
Ja, så far är han ju det. Men ja, bortsett från att det kan man ju kanske säga att Patrick Kane också då är, eftersom han inte har gjort några poäng. Men grejen är att de ser ju till att backarna har, eller motståndarna har, de har ju drar till sig attention hela tiden.
Ja, ja.
Så det är inte så att de inte ska spelas. Liksom.
Nej, exakt.
Och för Kane måste det ju vara extremt frustrerande att gå upp mot Victor Hedman hela tiden. För Victor har ju tagit bort honom helt. Det var ju ett tag sedan vi gjorde den här podcasten, vilket irriterade läsare har påpekat på Twitter. Men vi har haft tekniska problem eftersom jag sitter på hotell med väldigt kackig uppkoppling. Så det har inte gått.
Nej.
Och därmed har vi inte riktigt pratat om Victor Hedmans braksuccé här i...
Nej, precis.
Alltså i finalen. Han har ju varit... Några matcher har han ju varit så majestätisk kung, så att det har tagits för givet att han kommer att vinna Conn Smythe.
Ja.
Nu har han inte lika dominerande de två sista matcherna, men vilket genombrott Victor har fått här.
Ja, absolut. Det är liksom, det är ju extrema hyllningar han får från alla håll och kanter, bland de absolut mest etablerade liksom stjärnreporterna här.
Mm.
Och även spelare som Taves och killar som säger att han är så beast, head monster.
Ja.
Och att liksom att ja, du drabbas inte av en skada nästa säsong, då är det Norris Trophy-klass på den här backen liksom.
Alltså game 3 då, i första matchen i Chicago,
ja.
Då var han ju fullständigt magnifik. Alltså han tog bort Taves och Kane, dominerade helt defensivt, samtidigt som det var han med två magiska passningar som till att det blev mål gjorda också.
Ja, direkt matchavgörande liksom i alla tre zoner var han i den matchen.
Ja.
Totalt dominant. Och han har ju sån extrem pondus och självförtroende nu också.
Ja.
Så han, det är sjukt att se hur han bara, som du brukar säga, som en pansarkryssare bara flyter fram genom alla, liksom genom mittzonen och tar sig in här. Alltså.
Ja, alltså det var ju flera som har sagt, till exempel vår vän Big Papa Wennerholm, som jag har varit med i många år. Han har aldrig sett en svensk back dominera på så stor nivå en match, inte ens lidas.
Nej.
Just den matchen i alla fall.
Ja, det är ju stora ord naturligtvis att jämföra med Lidström, men alltså, han sa det att högsta nivån som Hedman håller är ju extremt hög alltså.
Ja.
Även i liksom historiska måttmätt nästan. Och det är, han är en poäng där också, är att Lidströms första Norris Trophy av 7 totalt var väl när han var 31 år.
Ja, det är helt otroligt. 31 var han sin första och hinner med att vinna 7 i alla fall.
Ja.
Men Victor kommer att vinna Norris, men det går inte längre. Alltså när man passerar 30 så börjar det bli jobbigt för backar nu för tiden, för att det går så fort och är så...
Ja det, så är det väl. Alltså det, men samtidigt, han är ju fortfarande bara 24 bast, han fyller 25 nästa säsong.
Han kommer att vinna Norris Trophy. Det är flera som här, Pierre LeBrun och såna här, som kommer att säga att om några år här, det kommer vara något år när alla Norris Trophy-nominerade är svenskar.
Så var det självaste McQuarrie? Ja. LeBrun som sa det?
Nej, inte McQuarrie.
Nej, McQuarrie skulle... Självaste McQuarrie, det var lite överdrivet.
Han skulle bara komma och fråga vilka skolor de har gått.
Ja, precis. Orn Kolsvik.
Nej, Pierre såg sig kanske redan nästa säsong att det är Erik, Oliver och Viktor. Eller Erik, Viktor och Hampus Lindholm.
Ja.
Ja.
Ja, det är inte alls omöjligt.
Vår backbesättning är magisk.
Ja, den är helt bizarr. Och så har vi, och då har vi ändå upcoming names som John Klingberg som bara helt plötsligt kommer upp, ja, och precis. Är dominant också, eller dominant, men som ser ut att ha en väldigt spännande NHL-karriär framför sig.
Ja. Men du, vi sitter som sagt på mitt hotellrum här och jag tappar bort den här Don't Disturb-skylten, så rätt för det, och det börjar bli närmast utcheckning, så rätt för det kommer det att knacka städersko på er. Då får vi väl ha med det som live närvarokänsla när jag ropar we're not go away.
Ja. Ja, det är bra, det är bra. Du får göra en John Tortorella i direktsändning här liksom.
Ja. Ja, men som sagt, Tampa har gjort det här bra, men nu ligger de riset till ligger under med 3-2. Chicago ska åka hem, och det är lite speciellt med det här. Chicago har ju varit med om mycket, de har två titlar på några få år och kan ta tredje på 6 år och verkligen etablera en dynasti i den här eran, vilket inte ska vara möjligt. De gör ändå. Men grejen är, med allt de har varit med om så har de aldrig haft chansen att avgöra en final hemma i United Center.
Nej, det är precis.
Och det här är ju århundradets match som kommer på måndag kväll i Chicago. Och det kommer ju vara sånt sjukt tryck. Alltså jag kan inte ens föreställa mig nationalsången, hur den kommer att vara i denna enorma Corneliusson match. Ja, när Corneliusson kommer in. Och det är vrålet som kommer att bli då. Alltså, Jesus Christ. Och ja, jag säger att det är 70-30 eller 80-20 i Chicago i den matchen. De brukar ju rise to the occasion.
Som de, precis, eller rise till the occasion som jag brukar säga.
Ja, men inte vet jag. Tampa har ju också varit väldigt bra i de matcherna på bortaplan.
Ja.
Så att, ja, jag hoppas ju för din skull, att jag hoppas för allas vår skull att det blir en Game 7. Det vore ju fantastiskt i finalen.
Exakt, alltså, visst, man måste lägga in den lilla fotnoten här att det är faktiskt Chicago de möter den här gången, för det är ju ett helt annat lag. Oh. Men så har man ju sagt nästan, så sa man även i förra serien när de mötte Rangers i Game 7 att det är inget lag som har vunnit en Game 7 här med Madison Square Garden. Och, de var riktigt under isen där i Detroit-serien när de inte spelade bra, när de liksom plattmatcher avlöste varandra, och det var verkligen det här 0-4 mot Montreal året innan som var liksom spökade, och det här är ett chokel, och det är nya San Jose var det många som, ja, var liksom Tampa Bay Sharks som spelade mot Detroit Red Wings. Och så kom de ändå tillbaka de två sista matcherna och vände på steken och avgjorde hemma, och Bishop en nollan alltid.
Ja.
Så att jag är inte totalt sänkt än så länge.
Nej, vi får se, det blir, men det är alltså som sagt, det här är inte Detroit och det är inte New York Rangers heller, det är Chicago Blackhawks.
Ja.
Med en enorm burning desire, som Steven Stamkos brukar säga, att få avgöra på hemmaplan inför sina vilda fans, och sen få en parad för 2 miljoner inne i The Loop.
Ja.
Alltså,
och det måste jag säga, det märker man ju här. Alltså, Tampa har ju på ett mycket kontroversiellt sätt försökt stoppa ett antal. gör det svårt för Chicago-fans att se matcher på plats i den här miljö.
Det har inte gått så bra.
Det har inte gått så bra, för att jag knölar in sig mycket röda tröjor där ändå.
Ja, det är nästan så det är 60-40 på matcherna bara till Tampas fördel.
Ja, det känns ju som att det är bra tryck för Tampa, men det är klart, så, alltså, det är mycket röda tröjor.
Man är ute och går igång där under läktaren, så ser man ju nästan lika mycket röda.
Ja, det är Sharp och Kane och fucking Tapes och allt den här skiten. Men ja, och de möts, det var ju när man går ut efter matchen också.
Hatar
då är
du Tails och Kane?
Nej, egentligen inte, men just nu så är det ju inte jättehögt på min agenda här, måste jag säga. Men ja, jag träffade lite Chicago fans efter matchen igår också.
Ja.
De var ju glada i hågen och försökte övertala mig att minns att Hjalmarsson, det är någonting du ska byta till.
Ja, och Kryckan. Och då är jag.
Hela gänget.
Och de bröda Nordström. Ja. Och Kimmo.
Och Kimmo, ja, precis.
Och Kimmo som ju nu inte spelar så mycket, men han har ju fått spela final, så det är helt klart att han får namnet på bucklan. Och häromdagen sa han att, let's be honest, det är 5 dagar kvar av min karriär.
Ja, det var lite sentimentalt.
Ja, det var lite ödesmättat.
Ja, ja. Ja, precis. Det är ju premissen där, att ska man få sitt namn på bucklan, då ska man ha spelat en match i finalserien. Eller 40 matcher tror jag i
grundserien.
41.
Mm. Om man ska spela här efter övriga slutspelsmatcher betyder tydligen ingenting. Men finalen... Mm. Har man gjort ett byte i finalen?
Då är det klart. Ja. Han har gjort ungefär 5 byten i den finalen.
Ja, han har gjort 2 matcher. Han var ju med sista i Chicago. Ja. Så då hade han ett skott i ribban.
Precis, han var faktiskt helt okej. Han drog på sig en utvisning i början. Men sen så fick han med sig en utvisning. Ja. Och så hade han skottet i ribban. Och det såg ganska bra ut. Men sen gjorde han en fantastiskt fin insats då i sista perioden igår också. När han öppnade dörren så fint. Och de få gånger Duncan Keith skulle ut och byta där. Så. Ja. Ja. Det var lite häftigt att se. Det var lite kul också för att... det kan ha varit en Hawks-support som satt bredvid som hade en väldigt hög röst, men jag fick en känsla av när jag satt där nere att när publiken satte igång sina Let's Go Bulls-ramps där för allt vad de hade i sista minuterna, då hörde man, det lät som att det var en materialare som stod precis tätt in till mig, som så fort liksom, det tonade ut lite där, allt vad han var värd skrek Let's Go Hawks. Så att det var det som Hawks-spelarna hörde istället. Så ja. Där jag satt så lät det snarare så att de...
Som det är materialare?
Ja, eller någon sån här... De har ju mycket folk där nere i gången som står och... Ja. Det var precis där vid den sidan jag satt. Liksom. Ja, det var sjukt.
Men jag tyckte jag hörde din röst genom oväsendet när de hade presenterat alla spelarna i Monster Jumbotronen före matchen.
Ja.
Så tyckte jag att jag hörde ända upp på pressläktaren när de skrek, när det var André i palats. Ja. Jag hörde André!
Ja, jag har ju införskaffat en palats, tror jag.
Ja.
Jag önskar på en fin plats när jag kommer hem någonstans.
Var du med och skrek ramsan där också som de körde gemensamt? I believe. Ja, kör den.
Okay.
Victor, häng med nu. Det här kommer hårdare att låta.
Okej. Okay. I believe that we can win.
En gång. Ja, det går ju så. Det låter som det är den jag brukar kalla tjeckisk ramsa.
Ja, för du tyckte det lät som något tjeckiskt påhitt där någonstans innan du utkristalliserade vad det var de sjöng egentligen.
Ja,
det är nog en konstig. De har ju faktiskt, det som jag kanske nämnt tidigare på den här, att det finns ju, jag tror det är sektion C17, jag kanske blandar ihop dem, som är lite av en ståplatsläktare på Tampa. Inte riktigt, men det är en liten ultrasgrupp som de kallar sig, Sticks of Fire. De försöker implementera lite nya ramser. Går det hyfsat ändå. Oh. Lite så europeisk stil. Så att, och den där har i alla fall satt sig. Så att den kör de ju så ofta de kan. Oh. Det sker.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sen då.
Ja, men nu finalen, ja.
Ja, jag måste bara säga det apropå Chicagos klatsch och såna här grejer också. Det är sjukt att de har alltså, när det stod 2-1 i Tampa, när Tampa vann den första bortamatchen där, då var ju känslan, då ska man ju erkänna då att man blev ju rätt taggad här. Då fanns ju chansen att Tampa faktiskt skulle avgöra den här Game 5 som jag kom till här nu.
Ja.
Det fanns ju den chansen. Men
det svänger snabbt.
Det svänger snabbt. Och grejen är att Chicago har av de 4 av de 5 senaste slutspelserierna som de har legat under med 1-2, så har de ändå vunnit.
Ja, det brukar vara så.
Ja.
Grejen är att om man ser till helheten här så är det nog kanske så att Tampa spelar bättre.
Ja.
Om vi ser till alla matcher.
Precis.
Men vi har ju sagt det 100 gånger. De spelar bättre men Chicago vinner. De kan det här.
Ja, det är något random liksom. På något sätt så får de med sig lite såna här konstiga mål som Bishop och Hedman-krocken också. Liksom.
Ja.
Och det var ju som Callan sa efter den matchen. Han vägrade att skylla på att det var någon fluke soft goal. Liksom. Utan han sa att you earn your luck.
Ja, så är det. Det säger alla som har varit med ett tag.
Ja, inte såna som jag som är lite sådär. Som håller på att fortsätta att skylla på såna grejer.
Ja, men
jag var ju lite purken.
Det säger alltid Zetterberg också. Man skapar sin egen tur.
Jag var rätt purken efter Game 4 när jag tyckte Tampa gjorde kanske sin bästa match i finalserien.
Ja.
Och ändå förlorade med 2-1 där. Det var typiskt. Men jag måste få lyfta fram en av mina egna här också. Som jag för sig dissade lite tidigare här, att han fick göra ett byte i slutminuten. Cedric Paquette.
Mm.
Eller baguetten, vad brukar jag kalla det? Paket brukar jag säga.
Jag brukar säga att det är paketlösning.
Ja, just det. Du brukar ha några ordvitsar där som är lite Wennerholm-klass på dem.
Ja, också. Visst.
Ja, han är ju tacksam för det.
Vilken ära vi jämför med Wennerholm när det kommer till ordvits.
Ja. Ja, nej, men han är...
När vi satt i Sochi och Tukarashi gjorde en bra... Den här kan man tuka att han ska ta.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det är väl någon klass. Ja. Ja, men han har ju fått... Cooper har ju försökt. Han är ju inte... Man måste säga att Quenneville leder coachmatchen ganska klart. Mm. Verkligen. Han stod där med Mike Kitchen också som skötte backen och så vidare. Men jag måste ändå hylla Paquette som i mångt och mycket fått matchas mot Jonathan Taves.
Ja.
Och gjort det väldigt bra, vunnit teckningar och ligger på. Det är lite därför de kallar Tampa för jobbigaste checkinglaget att möta också. För han är ju typiskt den spelartypen också. Han och JT Brown och Ryan Cannon som är lite nyvaken i den här finalen. Men jag vill säga om Cedric Paquette. Alltså, han började säsongen i AHL. Mm. Och där var han ju... Där var han inte en grinder utan där var han en målskytt. En riktig prima målskytt som spelade med Jonathan Marchessault och Jonathan Drouin i några matcher.
Ja.
Och de var ju totalt överlägsna och alla har ju blivit uppkallade under perioden i den här säsongen. Men Cedric Paquette, han i grund och botten är lite av en sån här idiot. Alltså, han bara kör utan att tänka efter. Han är totalt bara en superbrunkare. Och han fick ju för sig tidigare under säsongen att ge sig på Sedeno Chara i en fight.
Ja.
Och det skedde sig totalt.
Han blev, det tror jag.
Ja, han blev ju totalt nedspöad och låg på isen och kved i princip. Ja. Och så skulle han, och när han klev upp då skulle han hålla på och tjafsa med Brad Marchand som var där för att tånta han lite grann och säga liksom att man håller på med liksom. Och efter matchen då fick ju både Paquette och Marchand och Chara frågan om det här liksom. Och allra hårdast i sina svar det var Marchand. Han sa liksom att ja, den här AHL-snubben, han fattar inte vad han håller på med. Han har ju förmodligen inte ens koll på att vi ska möta Tampa 3 gånger till den här säsongen. Han kommer ju få dunderstryk då, men det är säkert lugnt för att han kommer ändå spela AHL nästa gång då, så att det är lugnt. Men han har gjort det bra, Cedric Paquette. Och jag vill ge en liten varningens finger för det inför kommande säsong. Han är fortfarande ung, 93, precis slagit sig in i NHL. Att det här är en kille som har fantastiskt fina spelkvaliteter och spelsinn också. Det kan bli en poängspelande top 6-producent av det här också. Och jag kommer ihåg när jag livestreamade deras prospect camp för några år sedan. Så var det Paquette som dominerade totalt på den. Alltså det här är en kille med spelsinn också. Och grinding, så det här kan bli en ny... Ska vi kalla han för? En power forward. En bättre version av Brad Marchand.
Okej, okay. Ja. Nu fick du det så.
Ja.
Ja. Ja, men du. Mm. Vi ska prata lite annat också än finalen bara.
Ja.
Det har hänt en del och den stora snackisen i veckan har ju varit att det är problem i Glendale i Arizona igen.
Igen? Ja.
De slöt ett avtal här för 2 år sedan med local government. Staden i Glendale.
Glendale City Council.
Ja, men nu har de brutit det då.
Ja, 15 års avtal var det. Ja. 2 år tog det så.
Ja, och det är väldigt komplicerat riktigt vad det handlar om och så. Men det handlar bland annat om att en som satt i City Council då och hjälpte, trummade igenom det här bilen. Ja. Han sen dess blev anställd av Arizona Coyotes.
Ja, just det.
Och då har det finns det en stadga i de lokala förordningarna som säger att då kan man bryta avtal om sånt sker.
Ja, just det. Mm.
Men det är ett jävla liv nu och Batman har varit ute och såga the local government. Så jag är inte orolig för NHL, jag är orolig för invånarna i Glendale som har en sån hemsk stadsledning och sånt.
Ja.
Men alldeles oavsett så är det då plötsligt osäkert och det blir bara värre och värre. Nu har ju Coyotes dessutom gått till domstol och begärt en restraining order.
Ja,
som riktigt stökigt. Som man kan göra mot spouses. Som
ja, precis. Det är besöksförbud.
Ja.
Väldigt, väldigt konstig term som dyker upp här mitt i Arizona Coyotes.
Ja.
Liksom.
Ja. Men och då är det också, kommer de att kunna vara kvar? Så, men det känns så här, vad fan? Måste de fortsätta ta den här striden? När de inte bara drar därifrån?
Ja, precis, nu känner man sig
lite... från Glendale, kan de inte vara inne i Phoenix istället?
Ja, exakt. Ja, det är extremt tumult kring det här. Det var liksom bara för några år sedan så var det ju, gick ju NHL när de inte hade någon ägare och ingen ville köpa klubben. Och NHL fick gå in och ta över klubben. Och vi har ju sett, det är ju därför liksom Glendale vill bli av med laget också. För att det är en sån enorm förlustaffär. De blöder ju pengar verkligen.
Ja.
Visst, jag, på vissa matcher där i Glendale och i Arizona tycker jag att det kan vara hyfsat tryck på läktarna och spelarna trivs ju väldigt bra eftersom att det är fantastiskt klimat där i The Valley.
Ja, de älskar ju, de vill ju inte lämna en sån som Oliver vill inte lämna Scottsdale där han bor och flytta till ett kallt Quebec.
Nej, exakt. Eller till Seattle eller något sånt. Nej. Där. Utan det är ju det är, de, och jag menar Shane Doan som har varit där hur länge som helst och skriver långtidskontrakt på långtidskontrakt och snackar om hur fantastiskt underbart det är att bo där. Liksom.
Ja.
Men
däremot vill ju alla andra klubbar eller andra spelare att de försvinner någon annanstans, för de dåliga siffrorna i Glendale gör ju att deras så kallade escrow blir eländig. De får hjälpa till.
Ja, just det.
Och hålla den där klubben under armarna.
Ja.
Jag tycker att det är dags att liksom sätta upp händerna och säga sorry, nu orkar vi inte det här. Vad är poängen med att hålla på och
nej, det kommer att hända samma sak igen om 2-3 år igen då, i så fall.
Varför är det så otroligt viktigt att vara kvar där för NHL, undrar man.
Ja.
När de uppenbarligen inte är riktigt välkomna.
Nej, precis. Nej. Men tycker du till och med att det kan vara läge alltså, på sikt då? Det är ju svårt att genomföra på kort tid, men att flytta hela franchiset alltså, det...
Ja, alltså det går ju på kort tid. 2011 så...
Ja, då var det gick ju på rekordtid.
Ja, då plötsligt fanns inte Atlanta Thrashers längre utan var Winnipeg Jets på en dag.
Precis, och då var det, hette det ju att det var Arizona som låg illa till hela sommaren. Det var ju verkligen i deras djupaste kris där nästan.
Ja.
Och så helt plötsligt så, nej, det kommer inte lösa sig och de fick en ny leasing deal kanske och lite sådana här grejer som var på gång. Men och sen helt plötsligt var det ju Atlanta som hade kris. Och så på en månad kändes det som så var det plötsligt Winnipeg Jets av det laget.
Ja.
Så att vi har ju Las Vegas som väntar också, men det är ju ett expansion-lag.
Ja, det tror man ju mer på att det blir expansion.
Mm.
Ja, det verkar ju ske.
Precis. Men Quebec, de har väl en superfin arena och sånt där på gång. Så det skulle man till ett sånt drastiskt move så är väl Quebec ganska redo för att ta emot
det
laget.
Det är bara då att den här obalansen mellan öst och väst.
Precis,
de,
ja det är det.
De förmodligen flytta tillbaka till Detroit till väst och det exakt. Vill inte de.
Nej, ja, det är ju redan en ganska stor obalans där får man säga. Ja. Geografiskt alltså, mellan lagen. Det... Ja, det är tufft. Men, och sen är man ju inte helt sugen heller på att de ska flytta tillbaka till Phoenix, den där Suns Arena, alltså där Phoenix Suns spelar.
För den nej, de är ju tydligen inte bra.
Den passar inte för hockey.
Nej.
Och de har varit där i början av sin tid som NHL franchise, Phoenix Group som de heter då. Utan att det blev speciellt bra. Det var ju då de byggde den här Glendale Arenan.
Ja.
Som är ändå en rätt fin arena på den tiden när den kom. Det är väl 10-12 år sedan.
Den är fin. Den har ju varit flera gånger. Det är ju ofta tomt på läktaren. Men det är en väldigt fin arena. Och en utmärkt pressläktare.
Ja, det är det. Ja.
Stor och härlig.
Och jag tycker det ser så fint ut när de zoomar in lite bilder utanför inför matcherna. Ja, man ser att palmer och så. Liksom,
ja, det är vackra. Ljuvligt att vara där och gå bland palmerna.
Ja. Så att... Men som sagt, Arizona, vi två i alla fall, vi orkar inte så mycket mer längre i det här tjafset. Alltså. Det
får... Men du, jag måste fråga, just den där Suns-arenan då, vad var det som inte fungerade där? Den har inte varit, vad var det som inte var bra där?
Ja, men den får väl delvis kritik för att den inte är lämplig för hockey. Liksom. Och den har väl några år på nacken också. Så att, ja, och plus att de... Att de då ville bygga den här Glendale-arenan. Den ligger väl precis bredvid Cardinals NFL-arenan.
Ja.
Det är ju ett komplex där ute i Glendale med fina arenor. Så de hade väl en vision om att det skulle funka bättre. Liksom.
Vad den heter nu? Gila
River? Ja, den har otroligt märkligt namn. Den heter, vad heter den? Gila River Arena.
Ja.
Och sånt där.
Ja, men det är ändå bättre. Ett tag heter den
Jobbing.com. Ja, det var ju inte riktigt acceptabelt. Nästan Falkenberg alkoholfri arena-klass på den. Ja, vi kanske ska börja runda av lite här om du ska...
Ja, vi kan prata lite till.
Ja, vi kör lite. Men du
har ju lite mer ämnen uppskrivna någonstans. Ja,
precis.
Ambitiös yngling.
Ja, en ambitiös... Ja, men jag tänkte att vi skulle ta upp det lite grann med... Det har ju gått en vecka sedan det här ryktet blossade upp och det har väl skjutits ner ganska kraftigt sedan dess. Men Elliot Friedman, som ni kanske känner till, var ju ute och, i radio. Det var Sportsnet tror jag han snackade i och... när de pratade trader och den kommande off-season, vad som ska hända och sådär. Och han skrädde ju inte orden. Utan det var allt möjligt han hävde ur sådär. Och den stora bobben som han sa, det var ju då att Malkin ska inte trivas speciellt bra med sin situation i Pittsburgh just nu. Trots att han har kontrakt i 2022 och 9,5 miljoner per säsong. Och att han är öppen för a change of scenery. Och då blev det ju kakafoni på Twitter och så vidare. Och NHL-fans som direkt började spekulera i shit alltså. Och det var ju motståndare lagens fans bara, nu har vi ju chans att träda till oss den här killen liksom. Men då är ju snabbt skjutits ner då, för att det finns ju väldigt många faktorer som pekar på att han inte kommer bli tradad. Inte minst för att han är Malkin och naturligtvis är en core-spelare i allra högsta grad med det kontrakt han har dessutom med Phoenix, eller i Pittsburgh. Också för att han har en full no-movement-kloss. Han har ju full bestämmande rätt vilken klubb han i så fall skulle bli bytt till. Och det kanske inte Pittsburgh är så intresserad av på samma sätt.
Nej.
Dessutom har ju Elliot Friedman själv... så här ska jag säga också, Pittsburgh håller på att säljas. De ska få en ny ägare.
Och kanske.
Kanske, precis. Och då brukar det inte vara så aktuellt att helt plötsligt trada sin en av sina bästa spelare. Då. Det händer ju i princip aldrig. Men i Ryssland så trendade ju till och med Elliot Friedman på Twitter ett tag efter det här, för att det blev sån enorma spekulationer kring detta. Men vi tror väl att, eller vi kan väl slå fast att Malkin blir kvar i
Pittsburgh. Ja, det blir han förmodligen, men det är inte helt grundlöst att spekulera i det, därför att den här idén om att ha två franchise-spelare som äter upp så mycket lön,
ja,
är inte nödvändigtvis jättelyckad.
Nej, precis.
Alltså... Chicago kommer förmodligen att få problem inom några år med Kane och Taves.
Som båda har alltså 10,5 miljoner kontrakt. Ja. Det äter ju upp en stor procentdel av lönekakan.
Ja, det blir väldigt svårt när nya kontrakt ska skrivas och så. Och det har ju varit ett problem för Pittsburgh är ju att det har varit svårt att hitta riktigt begåvade wingers åt Crosby.
Precis, och de har ju ofta förlorat, de har ju åkt ut liksom lite så här. Nu mot Rangers var det ju väntat, men tidigare serien när de åkt ut så har de alltså 5 år i rad åkt ut mot lag som varit sämre placerade i grundserien.
Ja.
Jag ska inte säga att Pittsburgh har chokat, men de har i alla fall inte...
Jo, det har de väl delat.
Ja, det kan man säga att de har gjort.
De var i konferensfinal mot Boston och fick stryk, men blev svepta. De var en chok om något.
Ja. Och de har ju ofta problem med bredden liksom.
Ja.
För att de inte riktigt kunnat fylla ut övriga truppen med tillräckligt bra spelare.
Nej.
Inte minst i bottom six.
Nej,
så att visst, det kan ju finnas en poäng i, om de lyckas hitta en riktigt bra deal för Malkin, vilket förmodligen inte är omöjligt, för att det är ju verkligen en franchise-spelare i Malkin. Och det är ju många lag som är i skriande behov av en första center som liksom är uppenbar superstar.
Toronto sägs det.
Ja.
Malkin i Toronto.
Ja, det vore ju galet alltså.
Alltså jag måste säga att jag tycker det känns konstigt att prata om de här lagen. Som inte, det känns som det är flera år sedan de var med.
Nu ja,
är
framme i finalen. 93 liksom.
Nej, men alltså det har kommit till och med konferensfinalerna så här. Just det, Anaheim och Rangers. Det känns ju jättelänge sedan.
Ja, det går fort i tiden som bara den. Alltså. Man tänker, det känns verkligen länge sedan.
Det finns bara Chicago och Tampa.
Ja. Ja, men och man får väl ändå säga det som några påpekat också, att Malkin, alltså när Friedman ändå säger något, även om han skjuter ner det själv och sagt att han är a little bit embarrassed to be attached to this rumor. Rumor, säger jag.
Rumor.
Alltså mitt uttal är ju undermåligt, jag får ju själv för det här också i ja.
Får du ut?
Ja, lite grann. Det var någon Chicago-fans där idag som sa att jag hade en otroligt underlig dialekt.
Ja.
Jag lät som någon sån här Sagan om ringen för Gud när jag sa Jonathan. Det lät som en alv eller något sånt där.
Ja, men ja, apropå det, såg du under matchen där båda bröderna Esposito var med i Jumbotron?
Det var stort.
Sa du då? Åh,
Esposito. Ja, för mig själv så sa han i alla fall. Jag vågar inte säga det högt. Nej, ja, men apropå Friedman så måste jag bara återkomma till att han var ju inte så jättestolt över det här uttalandet ändå som han sa lite i skymundan. Men det är förmodligen ingen rök utan eld ändå han säger någonting. Han har ju väldigt bra kontakter och brukar ligga hyfsat rätt till när han säger någonting. Men han sa ju dessutom att han tror att det kan bli att draft day trade-mässigt kommer bli, och här nu kommer det upp en så här varningsmeddelande på datorna. Nu blev vi, men det är lugnt. Så. Att det kommer bli a crazy day trade-mässigt. Det finns stor chans eller risk, eller man nu ser det, att det kommer vara stora trader och enorm aktivitet i byteshandelmässigt på draftdagen.
Hoppas det. Inte draftdagen. Eller på du har i samband med draft.
Ja, precis. Han tänker det. Han menar till exempel St. Louis kan vara väldigt aktiva. Att de är lite intresserade av nu i sommar att identifiera ett nytt core. Att det kanske är dags att släppa iväg Backes, Berglund, Oshie och så vidare. Och sen släppa fram nu verkligen Tarasenko, Schwartz och så vidare som den nya kärnan i laget.
Ja.
Han nämnde Rangers också lite med deras cap-situation, att det kan hända där. Jag menar, jag vet inte riktigt.
Ja, det talas ju. Rangers tar, eller i New York talas det om att Rick Nash kan vara under
block.
Ja, under block.
Ja. Trots sina 43 mål han var under grundserien, men han var ju iskall.
I grundserien, vad ska vi prata om den också?
Ja, det var ju...
En helt ointressant.
Ja, precis. Och han var ju... Han...
Funkar det här nu?
Ja, det funkar.
Ja.
Det funkar. Ja.
Jonathan har sitt inspelningsprogram uppe som jag aldrig har sett. Och det ser jävligt avancerat ut med kurvor och grejer.
Ja, det är stökigt. Men, ja. Ja, men och det är spekulationer om och Pittsburgh på andra sätt också, liksom, hur de ska lösa sin framtid. Och, många Toronto, naturligtvis.
Ja.
Så att...
Okej, mycket byts av det. Men sen öppnas ju free agency några dagar senare också.
Ja. Och free agency är väl inte superhypat just då, på grund av att de riktigt stora fiskarna kommer inte nå dit.
Nej, men det finns några svenska namn det kommer att bli väldigt intressant kring. Mm. Boston har till exempel gjort klart att de inte kommer att resigna Carl Söderberg, som du stod och pratade med i vinters. Och han trodde visst att han skulle bli kvar. Men,
ja, han sa att he loves it. Nej, han sa på svenska. Han älskar det i Boston.
Men han blir inte kvar. Men alltså, han får väl ganska lätt ett nytt jobb någonstans.
Det får han ju säkert, garanterat.
New Jersey ska han passa i. De ska vara Söderberg.
Ja, precis. Arizona Coyotes.
Ja, eller New York Islanders.
Ja, men det finns många lag som gärna skulle vilja ha en 1-2-punch. Han skulle vara en perfekt andra center i många lag.
Ja, precis. Och New Jersey behöver ju unga. Han är inte han så ung. Men de behöver ju förnya.
I New Jersey-måttmätt så är han ju ung.
Ja.
Det är han ju. och han kan säkert få ett ganska bra kontrakt, alltså lönemässigt. Alltså, jag kan tänka mig... Alltså, det känns som att lönemarknaden har trissat upp lite överlag. Inte minst på backsidan naturligtvis. Det har sett enorma kontrakt de senaste åren. Men i och med att det ändå går rykten, alltså känslan är väl att lönetaket successivt kommer att höjas lite grann de närmaste åren. Vi får se hur mycket det blir den här säsongen, om det ens blir något.
Ja.
Men det har ju blivit lite större kontrakt, och det känns som att Söderberg kan, alltså även om han inte har så stor erfarenhet på NHL-nivå och bevisat så mycket, så har han ändå bevisat så mycket att han kanske kan få 4-5 miljoner av något lag som verkligen är skriande behov av en center.
Ja. Du, sen vi senast talade med våra... Det har dykt upp några nya tränare också.
Ja.
Det blev klart att han i Detroit...
Jeff Blashill.
Blashill, ja. Och New Jersey gjorde klart med...
John Hines.
Ja. Jag kan inte säga så mycket eftersom jag inte följer AHL. AHL för övrigt, som är där Manchester Monarchs vann Calder Cup med Adrian Kempe.
Precis, Adrian Kempe som de plockade över från Modo direkt efter att SHL-säsongen tog slut.
Ja, och det gick bra för honom.
Vad grymt. 8 mål gjorde han i slutspelet.
Ja. Så jag ser fram emot honom i att vi egentligen får en svensk i Kings nästa år.
Ja, det är inte alls omöjligt att han tar en plats direkt från start i Kings. Kings som förmodligen kommer släppa både Williams och Stoll.
Ja, Stoll. Han skulle sitta i fängelse.
Ja, precis, exakt. Och de behöver ju verkligen fylla på lite underifrån. Och då har de ett lag som alltså är Calder Cup-mästare. Liksom.
Ja.
Lite tråkigt för just Manchester att det här var deras sista säsong som AHL-lag. För just de blir degraderade till ECHL nästa säsong. Och så ska Kings flytta till Ontario.
Ja, de ska ju ha sina lag på närmare håll, vilket är ju väldigt coolt.
Ja. Men i just Kings fall så blev det inte så mycket närmare. De ska ju bara flytta till Ontario.
Ontario är ett ställe som ligger utanför Los Angeles.
Ja, just det, de ska ju ha massa, ja, det var det 4-5 lag som ska vara i Los Angeles. Jag blandar alltid ihop Ontario.
Ontario är en provins
Jag tänker bara på Ontario, liksom the hockey provins i hela stan. Jag kan inte tänka mig att något annat ställe skulle heta Ontario.
Mellan Palm Springs och Los Angeles, 10 mil utanför Los Angeles, så ligger Ontario.
Ja, i alla fall listat ut att OHL-laget London Knights, de kommer inte från England, utan de kommer från Ontario.
Precis.
Man blir förvirrad.
Ja. Så de kommer att flytta till Kalifornien. Och allting är mycket enklare för dem.
Ja. Ja. Även nu, John Hines i alla fall och Jeff Blashill. Det blir de två yngsta NHL-tränarna. John Hines är den yngsta och Blashill den näst yngsta, tror jag.
Ja.
Och det var ju ändå ganska... Vi har ju varit inne på båda två tidigare. Vi har pratat om Blashill och att många lag ville ha honom. Att de dubblade hans lön i AHL förra säsongen för att övertyga honom att inte behöva snacka med försöka ta sig an ett annat NHL-jobb i väntan på vad Babcock skulle göra. Och det var ju väldigt väntat att han skulle bli tränare där. Och John Hines, som ju Chero har plockade till Wilkes Bar en gång i tiden när Chero var general manager för Pittsburgh. Så att två ganska väntade val ändå.
Ja.
Så att, ja.
Ja, men du Jonathan, nu måste jag börja packa ihop här och ta mig till flygplatsen för flygning till Chicago.
Ja.
Och, men vi det är som sagt avsnitt nummer 68. Det behöver inte diskuteras så mycket.
Jaromir Jagr.
Det finns innan.
Ja, det finns faktiskt The Milkman i San Jose.
Ja, Melke, ja just det.
Melke Karlsson 68 och faktiskt Mike Hoffman i Ottawa.
Ja.
Ottawa.
Ottawa.
Just det.
Ja, jag säger Jaromir. Det blir spännande nästa vecka. Vem är det som är nummer 69? Vem är 69?
Ja, jag har sett det faktiskt inte den på rakan. Nej, får vi lösa det.
Ja. Ja, men du, tack så mycket. Jag hoppas, ja, för din skull hoppas jag att vi ses här igen i veckan då.
Ja, ja.
Framåt tisdag. För annars har den här resan varit lite flopp.
Det har varit lite flopp, men det är hockey, det får man ta liksom sen. Jag har ändå varit på en Stanley Cup-final på plats. Jag får ta med mig det.
Ja,
det var kul.
Det är ju stort. Ja, annars så hörs vi från Stockholm närmare nästa helg.
Exakt, och då vet vi hur det har gått oavsett.
Ja, då sammanfattar vi
denna final.
Finalen, ja.
Denna säsong kanske.
Säsongen.
Precis. Ja.
Ja. Ja, men bra Jonte. Ja. Lycka till. Jag önskar dig all lycka här i värmen.
Ja, tack så mycket.
Tack,
och jag hoppas du får tampa tur med dig till Chicago. Jag hoppas att det ska...
Vi får se.
Och vi tackar alla som lyssnat. Det blev ett avsnitt till slut. Och det var ju trevligt.
Japp. Ja. Tack så mycket.
Vi hörs nästa. Hej,
hej. Hej, hej.
Nu kommer det. Nu får du vara beredd. För nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.